Härligt, en ny söndag, nya möjligheter. Eller varje dag har ju en ny möjlighet med sig. Det är som man får tänka varje morgon. Ny dag, nya möjligheter, nya problem att lösa. Så är det. Och i Bibeln upptäcker man nya saker ständigt så här. Man vandrar och läser. Och rätt som det är så upptäcker man nya saker. Och jag har upptäckt att i Bibeln så står de ärkebiskopen. Det står om KG Hammar i vår bibel. Faktiskt gör det så. Det hör inte riktigt till ämnet i predikan idag. Men det kändes så här inspirerande liksom, när man såg hur bitarna föll på plats. Därför att det har ju varit lite aktuellt nu då med Åke Gren och angående med homosexuella. Det har ju varit en väldig debatt om det här. Och Erik Slottner som önskade Gren i fängelse var tvungen att backa i sitt uttalande. Slottner är då alltså ordförande för KDU, Kristdemokraternas ungdom. Och han var tvungen att ta tillbaka det där. Men Hammar, han är mer biblisk än så. Därför att för det första så säger han som så här att när det gäller homosexualitet så är det här texter i Bibeln som inte är aktuella idag längre, utan det här är någonting som man ska förpassa ut i periferin. Det tillhör inte dagen, utan man måste läsa Bibeln modernt och rätt som det är. Så att det är ärkebiskopens hälsning att den biten i Bibeln, de texterna, är inte relevanta idag, utan de tillhör periferin. Sen finns det de då som arbetar, teologer som står biskopen nära, som också fortsätter på det här och säger att man måste titta på Bibeln väldigt vardagsnära. Man måste se den i sitt sammanhang, i den kultur och i den moderna tiden som vi lever i. Vilket innebär att det behövs lite revideringar. Och det som jag tänkte på, som den här mannen sa då, i samma artikel som Hammar. Det var, han tog upp ett exempel och tog det här med slavarbete. Han sa, det är ingenting som finns i det här moderna samhället 2004. Så att genom att han pekade på det så sa han att då måste vi förstå att vi måste lyfta in Bibeln i det moderna. Och så får man revidera. Och så tänkte jag att, undrar hur den människan lever. Han måste leva i en väldigt sluten värld någonstans. Och väldigt avskärmad. Därför att slavarbete är väl inte, jag vet inte, kanske fel. Det blir för sig inte legalt någonstans i vår värld. Att köpa och sälja slavar som man gjorde förr. När man åkte med båtar och åkte ner till Afrika och så lastade man på ett gäng afrikaner. Köpte man dem och så åkte man hem, så fick de arbeta. Och sålde och köpte. Det tror jag inte finns någonstans som det är tillåtet idag. Men visst finns det slavarbete, vänner. Mängder av slavarbeten idag. Man kan åka till Kina. Stora industrier där man samlar ihop folk i områden där de får bo. De jobbar 12-14 timmar om dygnet. Och så får de väldigt lite betalt. Om de ens får betalt. Så får de det här lilla husrummet. De kan bo många personer i ett rum. Och så får de arbeta. För slavlöner om de ens får någon lön. Så här får de hålla på. Och det här kan vara vuxna människor. Men det finns också på många ställen där det är barnarbetare. Man tar in barn som får göra arbeten. Och det är ju faktiskt förbjudet. Men det förekommer. Därför att vad den här personen menade, att han tog upp det här, var Paulus som sa att ni slavar var, ja, lydiga herrar och det här. Och han sa att så är det inte här idag. Men visst är det så. Det finns mängder av faktiskt slavar i vår värld idag som arbetar under de här förhållandena. Visst förnekar man det, men det finns mängder av reportage och vittnesbörd om att det existerar. Någonting som faktiskt existerar i vårt land är någonting som kallas för trafficking. Det vill säga män och kvinnor, oftast män, som kidnappar nästan kvinnor, köper kvinnor som de tar med till olika länder och sen så säljer de dem. De får utföra sexuella tjänster. Så att nog förekommer det slavarbete i allra högsta grad i vår värld. Det gör det. Med den skillnaden att det inte är tillåtet som det var förr. Man kan inte köpa och sälja på lagligt sätt. Men det förekommer. Men hur står de Hammar? Jo, men det står ju om honom. Därför att på det ena stället så står det att det finns människor som gamla översättningen står det schackrar med Guds ord. Det vill säga man flyttar omkring lite på ordet som man själv tycker som det behagar. Och sen står det på ett ställe i Bibeln att i den sista tiden så vill människor bara höra sånt där som kliar i öronen. Som man tycker själv är bra. Och det är ett väldigt enkelt sätt att läsa Bibeln då. Allt det här som är smärtsamt, som är jobbigt att brottas med. De bitarna klipper man ur och så lägger man dem åt sidan. Sen tar man det här behagliga som släkttavlorna i gamla testamentet. Det är inte till stötesten för någon. Om man sover gott på dem. Och det finns andra såna här goda saker. Jesus i krubban. Och det finns så mycket underbara, härliga texter som ärkebiskopen och många andra tycker om och kan frottera sig med. Men människan står inför här att det är faktiskt så när det gäller Guds ord att man får brottas med alla texter. Allt förstår vi inte. Och det är förmodligen inte meningen heller. En dag hemma i himlen kommer vi förstå det. Men tills dess så är det så att vi kommer att få brottas med det här. De här texterna. Vi kommer möta texter som inte känns så bra i vårt hjärta. Och då får man brottas lite med det här. Så då vet ni att det står lite om vår ärkebiskop i den också. Som schackrar med Guds ord och som vill höra det som kliar i öronen. Så det är mycket man hittar när man läser Bibeln. Och så kommer det fortsätta den här världen. Men nu ska vi gå över på välsignelser. För det vill vi ha i alla fall, precis som de står i Guds ord. Vi har ju varit inne på löften. Och det här är också någonting som fortsätter i löftena. Förra söndagen sa jag det att just löftet om välsignelse, det är så stort, det är så mäktigt. Så att, och det ryms inte den här söndagen heller. För att när Gud gör någonting så är det väldigt svårt att klämma in det på en söndag. Till och med afrikanerna med kanske 5 och 6 timmars gudstjänster har ju svårt att få in allt underbara Gud vill ge. Och då har ju vi nordbor ännu svårare på vår tid att få in det här. Men jag ska försöka lite med att få det här med Guds välsignelse. Och förra söndag så läste jag om det här. När man slår upp ett bibellexikon och det står se även när det gäller välsignelsen. Då tar vi det idag igen. Då står det välsigna, lov, lovprisa, tacksägelse, bön, gudstjänst, påsk, nattvard, förbund, Abraham, Israel, utvälja, nåd, välbehag, frid, frälsning, gåva, liv, salig, handpåläggning, tro, barnaskap, hälsning, hosianna. Säkerligen finns det mer saker också. Men det är det här som står under välsignelse. Se även. Och kort så vet vi kan se på Abraham. Vi ska inte gå in på den. För att bara Abrahams välsignelse som han fick av Gud. Det är nog en veckas bibelstudie bara det. Men det är väl det som vi kanske tänker mest på. Hur Gud välsignade Abraham. Och det finns så mycket, mycket, mycket mer. Och ordet välsignelse. Jag vet inte om jag har tänkt på det. Men i Bibeln så är det faktiskt något väldigt centralt. Det är för att i välsignelsen så visar Gud sin nåd och sin godhet till människan. Guds välsignelse rymmer allt som han, som Gud förmår att göra i sin kärlek och makt. Och då kan vi ställa oss inför frågan, hur mycket förmår Gud att göra i kärlek och makt? Ja, det förmår inte vi som människor att förstå, tror jag. Det är för oss, det är för mycket för oss att förstå. Så hur mycket vi än tänker, så kan Gud ändå göra mer. Hur stor är hans kärlek egentligen? Hur stor är hans makt egentligen? För många, många år sedan så vi var några ungdomar, det är väl fortfarande i och för sig, men som tonåring, då började vi fundera på det här. Är allting möjligt för Gud? Finns det ingenting som är omöjligt? Är han så stor och så mäktig? Och så sa vi som så här. Kan Gud göra en sten som är så stor att han inte kan lyfta den själv? Är det möjligt för Gud? Ja, vi ska inte veckla oss in i det där. Då blir det så krångligt så att då kommer vi aldrig ur det. Ni vet, ibland ungdomar i tonåren, de ställer såna här frågor och man vrider på det. Och ibland kan det vara faktiskt ärligt menat i sökandet, och ibland kan det bara vara för att provocera lite, men frågorna finns och det tror vi alla har ibland. Men har ni tänkt på det här när vi läser välsignelsen? Beroende på vilket sammanhang man finns i så läses den mer, och i andra sammanhang så läser man den mindre. Den är ju så här att Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Så går den. Den aronitiska välsignelsen. Herren välsigne dig. Och ibland så läser man Herren välsigne oss. Har vi tänkt på djupet i det här egentligen? För att varje gång vi läser den här för oss själva, till någon annan, så kallar vi egentligen på Herrens välsignelse. Därför att vi säger att Herren välsigne dig och bevara dig. Och sen så står det att Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och det står att Herren vände sitt ansikte till dig. Har vi egentligen tänkt på det stora djupet i det här? Vad det innebär? Vad som händer när Gud välsignar en människa? När Gud vänder sitt ansikte till en människa? Vill man visa förakt till en människa, då kan man ju vända ryggen till. Det är ju ett väldigt markant sätt att vända ryggen till och sen så går man därifrån. Det är att kalla på Guds välsignelse. Då kallar vi på allt som ryms i hans kärlek och hans makt. Det här är mäktigt. För att förstå ordet välsignelse så ska vi en liten bara titt på grundtextordet. Om man översätter det här till svenska så innebär det bland annat, eller blir det bland annat, välgångsönskan, lovprisning och tacksägelse. Välgångsönskan, lovprisning och tacksägelse. Och det är kanske någonting vi ska tänka på nästa gång vi läser välsignelsen över någon. Önskar vi dem välgång? Eller den som vi läser välsignelsen över? Vi kan ju tänka till på tanken. Så att vi inte bara gör det med munnen och i vårt hjärta, så önskar vi inte välgång. Lovprisning och tacksägelse. Vet ni vad jag tror? Att när en människa öppnar, när jag öppnar mitt hjärta, mig som människa, och så tar jag emot Guds välsignelse, då börjar jag som människa, eller vem det än är, att lovprisa Gud med tacksägelse. Jag tror, och så tror jag till någon och bevisat motsatsen här, att människor som är väldigt sorgsna när de besöker kyrkan regelbundet, ibland så finns det anledning till att vara ledsen, det är någonting som kan ha hänt, men när man år ut och år in besöker kyrkan i sorg, då tror jag att det är en människa som lever utan Guds välsignelse. För att Gud vill ge, men den människan tar inte emot. När jag möter människor som verkligen har levt och lever i ett elände, i en misär, men som ändå lever i lovsång och tacksägelse, så förstår jag att det här är människor som lever i Herrens välsignelse. Yn är en människa som vi har mött allihopa. Trots den misär och det elände som han har levt i, så lever han ändå med en tacksägelse och en lovsång till Gud. Och det märks på honom. Det syns på honom. Men jag har mött andra människor också. Människor som är svårt sjuka. De vet att det är kort tid kvar att leva. Men ändå så finns det en glädje som både syns och märks i dem som kristna. Därför att de lever i välsignelsen. De simmar omkring mitt i välsignelsen. Visst, de vet att livet snart är slut. De brottas med det. Men samtidigt så lever de i den, i välsignelsen. De tar emot den. Och kanske är det den biten vi som människor också behöver förstå. Vi som är här. Att trots det som sker runt omkring ibland i livet. Lite olika för oss alla. Så får vi ändå leva i välsignelsen. Och kunna gå fram faktiskt med lovsång och med tacksägelse. Vi läser om några av de första kristna. När de satt fängslade. De satt illa till. De visste att det var inte goda dagar som väntade dem i fängelset. Vad händer i fängelset? De börjar sjunga lovsång. Herrens välsignelse började leva dem i sina hjärtan. Så tog de emot välsignelsen och lät den få börja flöda. Mitt i misären. Och jag kan tänka mig att ett fängelse på den tiden, på romartiden. Där fanns ingen air condition som höll det svalt på sommaren. Det fanns ingen värme som höll värmen på vintern. Säkerligen så luktade det rent ut sagt skit där nere. Och man satt i de här bojorna. Man kunde inte röra på sig. Och toaletten. Ja, hade de lyckan så hade de kanske ett hål i golvet eller en hink. Kanske var det 50 personer i samma rum. Så fanns en hink på golvet och man fick göra sina behov. Ni kan ju tänka den tanken. Och mitt i det här så börjar de sjunga lovsång till Gud. Hur är det möjligt? Jo, genom att leva i Herrens välsignelse som han faktiskt har lovat. För att han har lovat att han vill välsigna oss oavsett livssituation. Och det här är en tanke att kanske brottas med. För att ni vet, det är lätt att sjunga lovsång och vara glad när bankkontot är stort, maten står på bordet, det är varmt som fötterna och bilen startar och barnen är friska och föräldrarna är friska. Då är det lätt att låta lovsången jubla, eller hur? Då är det väldigt lätt. Men Guds välsignelse går henne djupare. Meningen att den ska gå så djupt i hjärtat. Att den finns med i alla livets stunder. Det är det Gud lovar. För han har inte bara sagt att nu välsignar jag dig när det går bra för dig. Han vill välsigna oss i alla livets stunder. Däremot så finns det en liten märklig ekvation med välsignelsen som jag funderar på ibland. Och som vi kanske funderar allihopa på ibland. Och några brottas mer och några brottas mindre med den. Säkerligen finns det någon som inte ens klarar av att brottas med det. Utan väljer den enkla vägen. Det är för att Gud han har ekvationer som inte riktigt vi har. Det är för att Guds välsignelse den ökar och minskar. Utifrån vad vi ger till Gud. Och nu är det inte bara pengar det är frågan om, inte alls. Det är bara en liten bit i det hela. Välsignelsen kan öka och den kan minska. Utifrån faktiskt vad jag som människa ger och gör. Nu talar jag som sagt inte bara om pengar. Det är den ena biten. Det andra kan vara min tid, min vilja, mina ägodelar. Och det kan vara pengar. Och det kan vara andra saker. Det står så här i andra Korinterbrevet. Andra Korinterbrevet 9:6. Nu ska jag läsa ur Åkessons översättning. Som är en accepterad och godkänd ganska rak översättning av Bibeln. Det är lite snålt med välsignelser i de nya översättningarna. Jag vet inte om folk inte tycker om dem, men man plockar bort dem. I de gamla översättningarna så hade man mer med välsignelser i alla fall. Så här står det i Åkessons översättning. Men detta säger jag. Den som sår sparsamt skall och skörda sparsamt. Och den som sår med välsignelse skall och skörda med välsignelse. 1917 års översättning säger: besinna detta. den som sår sparsamt, han skall också skörda sparsamt. Men den som sår rikligt, han skall och skörda riklig välsignelse. Och sen vet vi att i vers 7 där det står, det får ett påpekande att oavsett vad det handlar om, när vi ger, så ska det göras efter hjärtats beslut. Det ska inte ske av tvång, sorg eller olust. Därför att Gud vill att vi ger med ett glatt hjärta. Så när jag sår, alltså när jag ger ut, oavsett om det handlar om pengarna, det kanske handlar om min tid, det handlar om min vilja, det handlar om mina prioriteringar, oavsett vad det är till Gud, så vill han att jag gör det med ett glatt hjärta. När jag lägger min kollekt så ska jag inte känna usch vad jobbigt att lägga pengar här nu. Nu kan jag inte köpa en ny telefon för att jag la de här pengarna. Usch vad jobbigt. Då tror jag att Gud tycker att när du Torstensson går och köper en ny telefon istället, så är du lyckligare med den. Men ekvationen är som så här. Att ju mer jag sår, ju mer välsignar Gud. Och det här kanske vi brottas med. Men är Gud sån? Ja, det är för att, kom ihåg med änkan. När Jesus satt med lärjungarna vid den här offerkistan i templet, så kom de rika, präktiga männen gående där, välgödda och välnärda. Och så öste de ner pengar. Och så kom den fattiga änkan. Och hon la två skärvor. Och så säger Jesus till lärjungarna, hon har gett mest. Och ska vi försöka göra en ekvation idag, så skulle det kanske handla om att hon gav 50 öre och de rika gav kanske 5 000. Då kan man ju tycka att 5 000 är mer än 50 öre. Änkan sådde mest av dem allihopa. De andra rika, de sådde sparsamt och snålt. Änkan sådde allt hon hade. För Jesus sa ju det. Hon gav mest. Därför hon gav ju allt hon hade. Nu var det här frågan om pengar i den händelsen. Därför att Gud vill inte att vi bara sitter på våra rumpor hemma eller någonstans och tänker, åh vad bra Gud, nu bara öser du på så sitter jag och så har jag det bra. Gud förväntar faktiskt någonting tillbaks. Tid, vilja, pengar, engagemang, prioriteringar. Ni vet, det är lätt att säga, Gud, jag har inte tid med dig just nu idag. Kan du inte vänta till på söndag? Då har jag tid för dig. Ungefär en timme, en och en halv. Beroende på vilka sammanhang vi finns i. Eller så säger vi, Gud, jag vill inte. Eller så kanske vi säger, ja Gud, jag ska göra det här åt dig. Men först ska jag göra någonting annat. Ni vet som Alfons Åberg sa, jag ska bara. Och sen på söndag så får Gud lite tid. Ju mer vi ger till Gud, ju mer kommer han att ösa välsignelser över oss. Över mig som människa och som församling. Det här är en ekvation som går ihop. Och ni vet, vi människor, visst är vi duktiga på att ge ursäkter ibland. Jag möter det här på jättemånga håll, jag kan titta på mig själv. Och det är så intressant att prata med andra pastorer i andra församlingar. När man pratar om att det är svårt att få folk engagerade i församlingen. Då brukar alltid de här pastorerna säga, ja men du måste förstå Johan, de har ju inte tid. De har ju så mycket annat. De har arbete, de har familj och det är fru och det är barn och det är man och det är barn. Ja, det är så mycket. Och då tänker jag, vilken församling den pastorn är i. Den pastorn finns alltså i en församling där ingen har tid med någonting. Så brukar jag tänka, jag säger inte till dem, vad gör du här egentligen? Du finns i en församling där ingen har tid att göra någonting. Vad gör ni här då? Vi har mängder av ursäkter. Men det måste vi också komma ihåg att Gud begär aldrig någonting omöjligt av oss. Det måste vi komma ihåg. Så hur mycket ursäkter vi än har med tid och vilja, kraft, pengar och vad det än är. Har Gud sagt någonting till oss, så har han aldrig misstagit och sagt: ja hoppsan, ja, men Johan, jag tänkte inte på att, för du har ju så mycket på jobbet att göra. Förlåt, jag tänkte inte på det. Men ta din kalender och kom till mig, så ska vi titta på den. Så gör inte Gud. Han har full kontroll på det här. Och det här är någonting som vi ska tänka på när det gäller välsignelsen. Han har lovat oss välsignelser, men det finns vissa premisser med det här. Att få den här. Och en annan söndag ska vi också ta upp det här. Varför fick David så enormt mycket välsignelse? Och varför tog Gud bort välsignelsen ifrån Saul? För att det står i Bibeln. Gud tog bort välsignelsen ifrån Saul. Och David är den man tror som har haft mest välsignelser av de som finns i Bibeln. Nu ska vi gå vidare lite raskt här. Efesierbrevet. Ni ser ämnet välsignelse. Det är så stort och mäktigt så att man vet inte riktigt hur man ska komma igenom det. Efesierbrevet 1 och 3. Det står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Men det här är så mäktigt så det läser vi en gång till. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Välsignelse. Om vi bara kunde förstå eller ana lite av vad all den himmelska världens andliga välsignelser är. Det är så att han har välsignat oss med det här. Men ordet säger så här. Ja, det är odiskutabelt. Ordet säger så. Att han har välsignat oss med allt. Och då kan man ju ibland undra. Varför har vi inte allt det här då? Och jag tänker också, jag vill ha mer av den här välsignelsen. All den himmelska. Jag menar, det här går inte ens att förklara. Det här är så mäktigt, vänner. Det här är så underbart. Att leva i den himmelska välsignelsen. Allt också står det. Vi fortsätter till Hebreerbrevet 6 och 7. Hebreerbrevet 6 och 7. Och när vi läser den här, då ska vi tänka på oss. Både som enskilda människor och som församling. Ja, som alla kristna. 6 och 7. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt den som den brukas för. Den åkern får välsignelse från Gud. Vi skulle kunna ta vers 8 på Saul, men det håller vi lite längre bort. Vers 7. Till en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt den som den brukas för. Den åkern får välsignelse från Gud. Jag som enskild människa, som församling, vi är ju som en åker där Gud vill ösa välsignelser över oss. Han vill bara låta det här regna välsignelser över oss. Åt den som den brukas för. Allt vi gör ska ju förhärliga Fadern genom Sonen. Det är så ordet säger. Jag som enskild kristen, som församlingar. Så allt det vi gör ska ju förhärliga Fadern genom Sonen. I det som vi gör. Det är ju så ordet säger. Och därför, eftersom det vi gör ska förhärliga Gud, så inser ju Gud att ska ni förhärliga mig, så måste jag ju ösa min välsignelse på er. För att ni ska kunna förhärliga mig. Därför att vi kan aldrig med vår kraft förhärliga Gud. Det kommer vi inte så långt på. Men då öser Gud välsignelsen. Då sa att den åkern får välsignelse från Gud. jag som människa och som församling får välsignelse. Det här är mäktiga ord, vänner. Vi ska sluta i Hesekiel. Hesekiel 34 och 26. Det står det så här. Hesekiel 34 och 26. Jag, det är så Gud som talar här nu, jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse. Vi tar vers 27. Träden på marken ska bära sin frukt, och jorden ska ge sin gröda, och själva ska de bo trygga i landet. När Gud börjar ösa välsignelser över oss, och jag tror att han gör det väldigt ofta, fast av någon anledning ibland så har vi inte riktigt fått grepp på att ta emot välsignelserna. Jesus har ju sagt till lärjungarna, nu har ni sett vad jag har gjort, och det här ska ni också göra. Och ni ska inte bara göra det, ni ska göra ännu större saker än vad jag har gjort. Det här är mäktiga ting, vänner, att få leva i Herrens välsignelse. Och frågan är, hur kommer man in i välsignelsen? Ytterst handlar det om mitt hjärta. Hjärtat i förhållande till Gud. Det är där allting börjar. Det var det som skilde David och Saul åt. När Gud öser välsignelse och när han tog bort välsignelse. Hjärtats uppsåt. Det är inte svårare än så. Akademisk examen eller ej spelar ingen roll inför Gud. Det är hjärtats uppsåt han söker. Och här tror jag att vi alla behöver lämna det här stadiet av, jag vet inte, ska vi kalla det ödmjukhet ibland? Det vill säga, nej men inte ska jag, kära jag, men oj, oj, oj. Det är inte så Gud vill att vi ska vara inför honom. När vi möter Gud, när vi är i samtal med honom i bön, så vill han att vi ska vara hungriga efter hans välsignelse. Han vill att vi ska säga, mer Gud, kom nu med mer välsignelse. Det var länge som du blev förhärligad på en gudstjänst. Det var länge sedan någon död uppstod i den här trakten. Det var länge sedan någon sjuk lämnade en rullstol. Det var länge sedan det var ett profetiskt budskap. Det var länge sedan någon ny blev nyfrälst. Och så kan vi fortsätta. Får vi säga till Gud, men Gud, i allt det här så är det dina välsignelser. Och nu är Gud där knapert med ekonomin. Nu får du alltid ha välsignat ekonomin så att det ramlar in pengar. Ibland så tror jag att vi är lite försiktiga med det här. Är du med? Vi är så försiktiga både när det gäller att tala pengar med Gud och när det gäller att tala om att det ska ske saker. Jag vet inte vad vi är, om vi är lite för fina i kanten och lite sådär här. Ni vet, förr jag har sett gamla filmer då när verkmästaren kom in, tog man av sig hatten och så höll man den i handen och bockade. Så, god dag patron. Det är inte den biten vi ska ha inför Gud. När vi kommer inför Gud så ska vi bara i vårt hjärta längta efter mer. Efter mer välsignelse. Efter mer, mer, mer. Vi ska tänka större visioner. Mer av välsignelse. Därför att välsignelsen innehåller ju Guds nåd och Guds kärlek till oss. Så stor som den är. Och här går vi lite på snålvattnet allihopa. Många församlingar, många kristna. Av någon anledning. Och vi ska inte vara så blyga av oss heller. Vi ska inte vara så blyga inför Gud. Vi måste lämna den här blygheten och en fruktan för Gud. Då kommer man säga, Gud, nu, mer, 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 mer. Kom här, mer. Mera välsignelse. Nu får du fixa här. Därför att genom allt ska Gud förhärligas. Det är vad vi har sett fram emot. Och det här måste vi på något sätt försöka få in i oss. När vi som församling ska gå vidare här i Smedjebacken. Mer välsignelser. Det är 10 nyfrälsta en söndag. Då ska vi bara ära Gud för det här. Är det 2 som lämnar rullstolen en dag. Då ska vi bara ära Gud för det här. Men så ska vi bara fortsätta. Och ha mer välsignelse. Det var bara några bitar. Och jag bara önskar att på något sätt att vi bara kunde börja leva i Guds löften, alla hans löften, hela hans välsignelse. Oavsett om vi vaknar imorgon så känner Gud, nu är det kört, så vill han välsigna. Och tänk att kunna vakna imorgon med lovsång på läpparna, tacksägelse. Jag tror inte att det var lätt, men det är resultat när Guds välsignelse börjar flöda i mitt liv. Här måste vi öppna upp. Vi måste öppna upp våra hjärtan för välsignelsen. Säga mer Gud, mer välsignelse, mer. Så är jag när jag får smak på saker ibland. Då vill jag ha mer. Mycket mer. Bara ropa till Gud, mera välsignelse. Känner igen sångerna? Vi har haft dem några gånger. Och jag önskar i de här sångerna att vi bara får börja ropa i våra hjärtan till Gud att säga, Gud, mer av din välsignelse i mitt liv, i församlingen. Kanske behöver man inte tänka på något speciellt, utan bara säga till Gud, mer välsignelse. För att han vet ju precis vad vi behöver, både som enskild människa och som församling. Det är bara att öppna upp utan filter, utan begränsningar, och så bara låta liksom bara välsignelsen bara få ösa. Ni vet, det är som att sätta på duschen på morgonen. Man sätter den så här, fullt tryck och så bra värme. Och sen vrider man på kranen så bara rasar över den. När Gud vill välsigna så vill han göra precis samma sak. Så nästa gång när ni kliver in i duschen och känner bara att det kommer skurar av vatten, så tänk på Guds välsignelse. Det är inte så ofta det regnar så här års idag. Men varje morgon eller varje kväll när man duschar, så tänk på att Gud vill ösa sin välsignelse över oss precis som vattnet bara strilar över kroppen. Så bara är vi i lovsång inför Jesus här nu.